Finanspolitiska rådet kommer med sin allvarligaste kritik någonsin.
Har en borgerlig regering återigen slarvat med statens finanser?
Och är inte egentligen Magdalena Andersson bara Helene Sjöholm?
Det här är politiken med Maggie Strömberg, Henrik Thorehammar och Torbjörn Nilsson.
På sidan 9 i Finanspolitiska rådets rapport kommer sammanfattningen. Och den inleds med meningen: i årets rapport framför rådet sin hittills allvarligaste kritik mot hur finanspolitiken förhåller sig till det finanspolitiska ramverkets principer.
Är det här som avslöjar att du bara har läst sammanfattningen? Som alla gör i regeringskvarteren.
Eller,
bara läser sammanfattningar hela tiden.
Eller är det här som avslöjar att folk som skriver Finanspolitiska rådets rapporter förstår hur människohjärnor fungerar?
Mm-hmm. Hur man får bra uppmärksamhet. Alltså det har ju varit en vecka av att socialdemokrater har varit uppspelta för att de har vetat att det här ska komma. Jag vet inte hur många som har hört av sig och försökt läcka den här rapporten till mig.
Men du läste den i förväg i alla fall?
Nej, jag läste Johan Karlströms jättebra artikel som handlar om rapporten. Och sen har jag googlat, alltså sökt lite i den.
Jag läste den i förväg. Mm. Jag läste inte bara sammanfattningen. Jag vill bara ha det sagt. Det gör ingen skillnad i slutändan.
Du läser ju dock snett, vill jag säga. Alltså, Tobias, jag ska nu avslöja Tobias trick för hur han kan läsa så många böcker som han läser. Han
Vad läser snett?
Det betyder att man läser, om man har ett uppslag, så läser man från vänster hörn till höger hörn. Så du läser inte uppifrån och ner på sidan, utan du läser boken snett. Och då hoppar du ju över halva boken.
Men context clues gör att man fattar rätt så mycket ändå.
Absolut. Lite klurigare i en del SOU:er och såna här
finanspolitiska rådets rapport.
Det måste man säga. Kan det krävas att man läser lite noggrannare.
Också digitalt. Alltså när man får PDF:er är det svårt.
Det är därför man gillar papper. Och för att det driver upp massapriset. En viktig sak för svensk industri.
Nu lät
håll massapriset uppe. Det här var kanske en påverkanskampanj. Jag är inte betald av någon.
Det lät som att det var en skogsägare som satt här. Jag vet inte.
Jag äger ingen skog.
Nej.
Nej. Nåväl. Det de pratar om i Finanspolitiska rådets rapport är ju konjunktur och vad regeringen har gjort för att främja konjunktur. Och de pratar om hur mycket regeringen har lånat. De utvärderar ju budgeten, den stora valbudgeten som vi kallar den av förklarliga
skäl. Den stora valfläskbudgeten som vi har kallat den. Eller vad har du kallat den, Henrik?
Jag vet inte, men just det. Nej, nu kommer jag på att jag kallade den fejkon en gång. För att det var inte liksom, men det var en annan sorts analys när man hade gjort en sån makroanalys av valfläsksbudgetar. Så visade sig att de har liksom ingen riktig stimulans på makroekonomin. Vilket får nationalekonomer att liksom andas ut och tänka sig, ah, gud vad skönt. Politiker säger massa satsningar och grejer, men det blir inte så mycket negativa ut. Eller liksom, valårsfläsk har inte så stor påverkan på verklighetens ekonomi, vilket gör att nationalekonomer tänker
politik. Det är inte så illa som vi
befarade. Nej, precis så. Mm.
Men det som finns här i, det är ju faktiskt en ekonomisk konflikt. Och det är ju roligt eftersom det är valår. Och vi har inte pratat om ekonomi sedan Anders Borg pensionerades från svensk politik.
Och vi ska bara prata migration nu, så då är det ändå kul med ekonomi, känner du. Anders Borg inrättade ju också detta finanspolitiska råd som, man får säga att finansminister Elisabeth Svantesson inte verkar liksom lyssna på jättemycket.
Nej.
Hennes reaktion var ju så här: jag tänker inte be om ursäkt.
Jag hörde från finansen att alla finansministrar sågas utav det finanspolitiska rådet, förutom Damberg, för han fick ju inte igenom någon budget.
Så kan man ju också säga, förstått. Jag tycker nyckelmeningen i den här rapporten är den här: det är anmärkningsvärt att hävda att det är nödvändigt att avvika från saldomålet för att på kort sikt klara de ökade försvarsutgifterna, samtidigt som det uppenbarligen är möjligt att ytterligare sänka inkomstskatten med ett liknande belopp. Storyn är ju den här. Det gjordes ju förra året i juni maj-juni där, en stor försvarspolitisk uppgörelse.
Donald Trump sa, kravet på NATO-länder är inte 2%, det är 3,5% och i vissa fall 5%.
Han sa 5,
ja.
Och det köpte NATO, ja. På pappret i alla fall. Och för det behövs det få fram pengar. Den där försvarssatsningen var ju i praktiken dödsstöten för det finanspolitiska ramverket.
Var det det?
Här la man finansieringen av detta vid sidan av ramverket och sa att någon gång i framtiden ska vi börja betala den här försvarssatsningen.
2030 har man väl
så
sagt.
Så att den hamnar inom ramverket. Är man finanspolitiska rådet så måste man ju utgå från en verklighet där ramverket existerar och gäller. För det är det politikerna har sagt att det ska göra. Så därför kritiserar ju finanspolitiska rådet, regeringen och de andra partierna, alltså alla i riksdagen, för att ha gjort på det här sättet. När de tycker att man istället borde skurit ner på någonting annat, tagit försvarssatsningarna i löpande budget, eftersom det är en driftskostnad. Det är inte en engångssumma som man kan motivera med stödet till Ukraina som också tas utanför ramverket. Det där låter ju då som att alla hamnar i samma
skamhörn.
Ja, precis. Ja. Men riktigt så enkelt är det ju inte heller. För Socialdemokraterna har ju hela tiden sagt, vi är inte överens om finansieringen.
När det väl ska in i den vanliga budgeten, så att säga.
Exakt. Mm. Och det kan man ju tycka är ett smart trick av dem då. Billigt kan man också tycka. Att få till en politisk konflikt om detta. Men det är ju också en intressant politisk konflikt eftersom den är så rakt höger-vänster. De säger att de också vill finansiera försvaret genom skattehöjningar.
Jag pratade med lite Elisabeth Svantesson folk igår, alltså inte själv Elisabeth Svantesson utan de som springer omkring runt om henne.
Mm.
Och till slut efter att ha liksom suttit en halvtimme så var jag så här, men finns det ingenting ni tycker finanspolitiska rådet har rätt i då? Finns det ingenting ni kan liksom erkänna att ni har gjort fel? Och ja, då var det så här, men kanske någon liten detalj här och där, men inte på det stora hela. Deras försvarslinje är ju så här, vi lever i en helt exceptionell tid.
Mm.
De säger också att det gjordes ju en ny överenskommelse om finanspolitiska ramverket.
Just det, det är ungefär samtidigt, alltså att det ska vara ett balansmål om några år och sådär.
Ja, fast det de säger är, det sattes innan NATO höjde till 5%. Ah, och det tycker de att finanspolitiska rådet inte tar hänsyn till.
Mm.
Men de motiverar också detta med så här, för det som finanspolitiska rådet egentligen säger är ju så här, ni hade inte behövt sänka skatten och sänka matmomsen. Det var ett politiskt val att ni gjorde det. Och då säger regeringen, men vi kan liksom inte, för att det är krig i Europa, sätta stopp för allting annat.
Strunta i att det är valår.
Det skulle liksom minska den demokratiska legitimiteten i Sverige. Och man skulle bara säga så här, regeringen gör ingenting mer än försvarssatsningar nu.
Men det är ju intressant, för det är ju med den attityden och språkbruket har man ju gått in i säkerhetspolitiska debatten, alltså inte bara Moderaterna utan också Socialdemokraterna. Det här är så exceptionellt så vi måste göra exceptionella saker. Men man har inte gjort det exceptionella saker i de andra utgiftslådan då, eller intäktslådan till staten.
De säger ju typ så här, att det här går att jämföra med pandemin i tid. Alltså så argumenterar de. Och är väl lite så här, om Magdalena Andersson fick smälla 100 miljoner i pandemin, varför ska inte vi få smälla 80 miljoner nu då?
En skillnad då var ju att det var Moderaterna som ville smälla ännu mer pengar, va? Den gången i pandemin.
Sen så motiverar ju Svantesson det här med att det är konjunkturstimulans. Och det är ju finanspolitiska rådet också skeptiskt till. De tycker ju, ni säger ju att konjunkturen ska vända, ni behöver inte göra de här stimulanserna.
Nej, det här är ju spännande. För det här säger ju ofta moderater att så här, det här är bara klassisk keynesianism. När det går dåligt i landet så måste man satsa. Försvarssatsningarna är jättedåligt för att få upp BNP i ett land, utan du måste liksom använda andra vapen. Då kan man ju också så här, som vår ledarsida Mattias Svensson skrev så här, men ursäkta mig, det här att ni skulle vara såna keynesianister, att ni skulle liksom hålla på det här pre-1970-idealet, det var väl inte det som borgerlig liksom ekonomi gick ut på. Och också liksom, det var ingen av er som tydligt innan valet sa så här: vet du vad, med oss så blir det liksom lösare tyglar. Ni var inte ärliga med väljarna vad ni ville egentligen.
Nej, men det är ju här det blir politiskt intressant, tycker jag. För det är ju inte då bara de här försvarssatsningarna, utan det är ju, som ni har börjat vara inne på, också den här jätteexpansiva budgeten från i höstas, med matmomsen och med jobbskatteavdrag och massa saker. Hur den kom till, tänker jag, kommer vara en väldigt viktig pusselbit i hela den här valrörelsen. För antingen så är den en stor framgång för regeringen. Här har man smält på ordentligt och gjort väljargrupper nöjda, kommer det visa sig framåt september, ett scenario. Eller så har man smält på alldeles för mycket och gjort väljargrupper mycket missnöjda med förmågan att ta ansvar för statens finanser. Hur mycket är den frågan värd nu för tiden? Och det är ju också, den uppvisar ju den där budgeten alla drag som statsvetare brukar varna för med koalitionsregeringar. Alla fick sitt. När man pratar med människor om de förhandlingarna, så ja, det fanns stunder där det var tufft och hårt. Men här fanns det ju pengar till allas önskemål. Och det är ju den statsvetenskapliga forskningens rön kring koalitionsregeringar. De driver upp utgifter för staten.
Och kanske man ska tänka på det här när olika partier har samma värdegrund som liksom alliansen eller oftast borgerliga partier har haft, då kanske det liksom varit tydligt så här: om vi satsar det här så måste vi dra ner på det här, eller liksom en sån tanke. Och där kom ju en annan sorts best in med Sverigedemokraterna, som var väldigt tydliga att så här: bidrags- och transfereringssystemen tänker inte vi vara med och sänka på samma sätt som Moderaterna tidigare har gjort. Utan då var det liksom den eviga biståndet. Allt ska kunna tas från biståndet, mer eller mindre.
Så ska man väl tolka den pressträff som Elisabeth Svantesson höll i fredags när hon sa att pengarna är slut. Alltså, sossarna blev ju jättearga och sa nu hon försöker ställa in valrörelsen, och det har ju tolkats som ett sätt att krishantera inför den här rapporten som alla visste skulle komma, med då den allvarligaste kritik som Finanspolitiska rådet någonsin har framfört. Men när man pratar med Moderater så får man snarare bilden av att de ville använda den där pressträffen för att pressa oppositionen och pressa Socialdemokraterna och få journalister att börja ställa frågan: okej, men hur ska ni finansiera era vallöften då? Ni ska öka biståndet, ska man då
karensavdraget,
pressa dem att börja prata om skattehöjningar, som Moderaterna väldigt gärna vill att Socialdemokraterna ska göra, för att de tror att det är liksom vägen till de här väljarna som Martin Borgs kallar lila.
Men de färgsystem borde ju också då pressa kanske lika mycket Sverigedemokraterna för en stor tandvårdsreform. Hur ska den betalas? Mm. Vad tänker ni dra ner på eller höja
biståndet
för skatter?
Ja, den finns ju pengar kvar i biståndet.
Den har Jimmy Åkesson redan utlovat till nästa mandatperiod. Den går ju inte riktigt i linje med Elisabeth Svantessons ståndpunkt att det inte finns något reformutrymme de närmaste åren. Och det är ju också det som Finanspolitiska rådet konstaterar. Alltså, så länge man har kvar ramverket, för det är naturligtvis en annan möjlighet att man faktiskt ger upp om ramverket. Men det kanske inte liksom så många är sugna på nu. För det har ju funnits en sån debatt: ändra ramverket, luckra upp det. Och de som har varnat för det har ju sagt att så fort vi börjar med det så kommer politiker lägga de pengarna på saker som inte är investeringar. Alltså, för i debatten så har det hela tiden varit: vi måste luckra upp ramverket för vi behöver investera i
infrastruktur,
järnväg, kärnkraft, you name it,
från höger till vänster.
Ja. Och vad är det första som händer när det tillåts att lägga saker utanför som här försvarssatsningarna? Jo, det är att en regering bränner in med en stor matmomsänkning. Går den betraktas som en investering för framtiden? Ja. Det kanske ingen kan riktigt hävda, inte ens Jimmie Åkesson.
Det är också intressant i rapporten att att Finanspolitiska rådet utgår ifrån att det kommer bli väldigt svårt att höja matmomsen. Alltså, sänkningen är ju tillfällig, den är inte ens trätt i kraft. Den kommer väl i april, va? Och sen så ska den pågå.
Över valrörelsen
i alla fall. Över
valet. Ja,
alltså, den som ska höja den igen kommer ju, oavsett om det då är Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson, får det ganska tufft. Eftersom SD har krävt permanentad, Vänsterpartiet vill ha permanentad, även Miljöpartiet, va? Vet jag.
Nej, men det blev ju en väldigt populär. Från att liksom vara en icke-fråga så ville ju alla partier tydligen sänka matmomsen.
Ja, de där veckorna när matjättarna var i fokus, men det är de ju inte längre.
Nej. Om vi ska ta tid och perspektivet, liksom, varför det är bra att sänka matmomsen, för det finns ju massa så här kritik mot att nationalekonomer säger att det här är inte det mest effektiva för att få igång liksom,
konsumtion.
Nej, då så säger de så här, men det som är problemet här, det är liksom, det är inte företagen, det är inte kommunerna, problemet är hushållen, och vad hushållen hela tiden säger och pekar på, det är det höga prisläget. Vad får du ner prisläget på ett väldigt effektivt sätt? Sänk matmomsen. Det här, jag vill bara säga att så här, när vi pratade, kommer ni ihåg när vi pratade om energipriserna, när var det? 2022. Mm. Och då gick ju EU-kommissionen ut och sa så här, vet ni vad ni kan göra? Alla får ju göra det. Ta bort eller sänk er moms på det här med energi då. Det är väl ett jätteenkelt sätt att få ner kostnaderna. Och det var det ju ingen som var sugen på. För man bara, fast vi behöver de pengarna väldigt mycket och det förstör liksom våra planer.
Mm. Och förutom matmomsen så är det ju jobbskattavdraget. Och där är ju också Finanspolitiska rådet kritiskt, men på ett lite annat sätt. Där är det ju lite som att tiden har sprungit ifrån jobbskattavdragen som koncept enligt Finanspolitiska rådet.
Det ökar inte sysselsättningen, menar de?
Nej.
Eller inte tillräckligt mycket?
De säger ju att forskningen, alltså för att lösa arbetslöshet, och det är ju ett problem. Forskningen talar för att en kombination av utbildningsåtgärder, intensiv arbetsförmedling och subventionerade anställningar är ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt att hjälpa människor i arbete, skriver Finanspolitiska rådet.
Och det då här... vill jag bara säga att eftersom jag då är regeringens advokat i den här podden, eftersom jag har ringt dem, så säger de att vi ser inte detta som en sysselsättningsåtgärd utan som en konjunkturåtgärd i första hand.
För den är tillfällig.
Men de brukade ju ofta för argumentera för jobbskattavdraget som en sysselsättningsåtgärd.
Ja, och hur många jobbskattavdrag har varit tillfälliga? Inte särskilt många.
Och det här, ja.
Men är det tillfälligt?
Det jag undrar är om du som har pratat med regeringskällor, säger ingen av dem det de borde tänka? Finanspolitiska rådets rapport är en sosseprodukt. Alltså, först sågar de jobbskattavdrag för att istället ha det här som, ja, med ett annat ord kallas aktiva arbetsmarknadsåtgärder.
Mm.
Sen säger de, så uttryckligt som ekonomer kan göra, det här meningen som jag citerade i början. Det är anmärkningsvärt att hävda att det är nödvändigt att avvika från saldomålet för att på kort sikt klara de ökade försvarsutgifterna, samtidigt som man uppenbarligen kan sänka skatten med ett liknande belopp. Det är ju riktigt bra ammunition för ett socialdemokratiskt förhållningssätt här mot regeringen.
Mm.
Och inte minst då i kombination med att den här koalitionsregeringen som är borgerlig men har stöd av Sverigedemokraterna har bränt iväg en tok valbudget. Enormt stor.
Jag och kollar här på alltså Finanspolitiska rådets ledamöter. Det är ju inga sossa här.
Nej.
Det är ju Lars Heikensten, och han har ju inte bangat drama. Han har ju varit ordförande för Nobelstiftelsen mitt under, vad heter den där?
Det är inte det jag Svenska säger. Jag är förvånad över att ingen på Finansdepartementet svär ur sig det. För jag kan förstå den känslan. För här har man ju från regeringens sida faktiskt blottat sig för vad som är Socialdemokraters absoluta favoritgren i alla valrörelser någonsin sedan borgerliga människor fick makten 1976. Det går inte ge dem makten över pengarna, för de slarvar bara bort dem.
Förutom valrörelsen 2010 då?
Ja, man försökte ju då också från socialdemokratisk sida, det gick ju åt helvete. För det trodde ju inte människor på, av begripliga skäl den gången.
För då var det lite finanskris och sånt. Så då...
Anders Borg, ja. Han som inrättade det här rådet.
Men här har man ju liksom verkligen blottat sig för den angreppspunkten.
Men har då inte Socialdemokraterna blottat sig också för att vara alldeles för realistiska, det vi var inne på, att jobbskatteavdrag, nej, de blir ju aldrig tillfälliga.
Socialdemokraterna har ju aldrig höjt ett jobbskatteavdrag, eller alltså dragit tillbaka ett jobbskatteavdrag. De kommer ju aldrig göra det.
Nej, och det här var lite, för jag i en tidigare podd så pratade jag om så här, vad är liksom, hur mycket underskott liksom, Socialdemokraterna anklagar Slarversson, Elisabeth Slarversson, för att vara en slarvmaja som slarvar bort.
Säger de verkligen så?
Nej, det var jag som försökte hitta på det här.
Jag
testade det här öknamnet och jag kände inte att det flög på det sättet. Men men deras argumentation är ju liksom att hon har ju typ ställt in valrörelsen, tagit bort det här liksom lekutrymmet, reformutrymmet, lekpengarna som man liksom alltid garanterad av att liksom kunna hitta på nya roliga saker med det hela. Då säger Moderaterna, men skillnaden är bara 6 miljarder mellan Socialdemokraternas budgetar sammanslaget under den här tiden och våra budgetar. Och då svarar Socialdemokraterna, ni får inte titta på oss för vi följer praxis och gör bara liksom utgår från regeringens siffror. Och då finns ett annat sätt att säga det här, så här. Ja, men ni skulle ju kunna tänka er att höja skatter. Ni skulle ju kunna tänka er att i budgeten säga så här, vet du vad? Vi går inte med på det här. Vi tycker det är dåligt. Och då kanske man kommer till, har ni talat om så här sticky wages? Alltså konceptet.
Nej, berätta.
Nej, men okej, okay, att i nationalekonomin så pratar man så att löner går inte att sänka. Det är liksom någon sån här nästan järnregel att när liksom det accepterar inte arbetare helt enkelt.
Har du aldrig gått ner i lön?
Tydligen inte på det sättet.
Det är därför som företag inte på det jobb du har.
Nej,
det är till något låglönejobb.
Nej, att de säger så här bara, precis att så här, nu sänker vi. Liksom,
men det är därför då man till exempel så ofta får så här, chefstillägg istället. Jag pratar inte om mig nu, men det är vanligt att man får chefstillägg istället för en väldigt höjd lön. För när man då slutar vara chef så kan de plocka bort chefstillägget.
Ja. Och det här, då menar jag bara att det borde ju finnas något sånt motsvarande koncept, sticky skattesänkningar. Alltså att när man väl har gjort en skattesänkning så har världen och framförallt socialdemokratin sagt, nej men det är, när det väl är inne, då har den här finansieringsmöjligheten helt försvunnit från budgeten. Och det verkar lite som finanspolitiska rådet är inne på lite liknande tankar, att så här, när vissa skatter tas bort eller sänks, då är de i praktiken omöjliga att återinföra. Och det här är väl liksom den vänstra sidans stora problem alltid, att så här, de säger, eller liksom ideologerna säger, vi behöver höja skattetrycket, och då säger Moderaterna, yes, det ska vi ha en valrörelse om, och då kommer ni förlora. Och då säger Sveavägen 68, ja, nej, det ska vi inte ha en valrörelse om.
Nej, det var ju kul med reformisterna som valde, alltså S-föreningen valde ju ny ordförande i helgen. Det stod ju mellan Annie Ross och Linn Svansbo. Och det var ju kul när man, Jenny Nyman, reporter, har skrivit ett stort jobb inför. Annie Ross vann, kan jag spoila redan nu. Men då var det så här, men vad vill ni göra då? Ja, men då är det ju så här, då är det fastighetsskatten och då är det förmögenhetsskatten. Och då är det, och man bara, det kommer ju...
Ja.
Är det rätt strid?
Ja, men
ska ni inte i alla fall döpa om skatten?
Jag är inte riktigt lika med dig, Henrik, där, som att det inte kommer bli en strid om skatter i valet. Alltså, för det är ju det, tittar du till den här försvarsinvesteringen i alla fall, så är det ju det Socialdemokraterna hela tiden har sagt. Vi vill ha en skattehöjning.
Ja,
och det har ju de frontat.
Men en väldigt specifik skattehöjning riktad
absolut.
Till en väldigt specifik grupp.
Absolut.
Förlåt, är det bankskatten eller är det den här inte förberedelseskatt,
beredskapsskatten.
Beredskapsskatten, så ska de sälja
Men de har ju också sagt att de vill ha en bankskatt.
Ja.
Mm. Så jag är inte riktigt säker på att det kommer bli på det sättet som du tänker den Nej. Här gången.
Men då kommer ju den andra argumentationen in. Ska bankskatter vara tillfälliga eller eviga? Vad blir effekterna på ekonomin? Och det kanske är så att de där... det finns ju en sån argumentation, och det kanske är lite timbraktigt, men så här att när du ska beskatta rika människor, antingen så drar de utomlands eller så slutar de jobba, de här liksom välbeställda. Så att från högersidan så tycker man ju att till exempel värnskatten var ju princip självfinansierad när man tog bort den.
Det säger väl till och med, det är väl till och med vänstersidan erkänt. Men en kul sak apropå det där med att man skulle sluta jobba då om man fick högre skatt, så intervjuades Svensk Näringslivs vice vd i vår tidning idag. Det gällde arbetstidsförkortningen, och då fick han en fråga om att Svensk Näringsliv har ju sänkt arbetstiden för sina anställda. Jag kommer inte ihåg om de jobbar 37,5 eller något sånt där, plus att de jobbar ännu mindre på sommaren. Och då svarade den här personen så här: ja, men ingen följer ju det. Alla jobbar ju jättemycket här. Mycket mer än sin arbetstid. Så att jag tänker det i sig då kanske punktera det argument. Jag vet
inte. Men det är ju inte som att Socialdemokraterna inte kommer få problem att motivera skattehöjningar. Det kommer de ju få. Och skatter är ju precis som bidrag eller avdrag som det heter på modernt svenskt språk. Är liksom förknippade med frågor och problem. Är de effektiva? Hur länge ska de vara? Alltså allt det som du är inne på, Henrik. Men det, då får vi ju hålla på med motsvarande finanspolitiska rapporter som kritiserar skatter. Alltså inte bara skattesänkningar eller jobbskattavdrag, utan också skattehöjningar vartefter.
Får jag fråga, Finanspolitiska rådets numera ikoniska sägning, vad var det? Det här är den värsta kritiken vi någonsin har sagt sen vi inrättades av Anders Borg.
Sin hittills allvarligaste kritik mot hur finanspolitiken förhåller sig till det finanspolitiska ramverkets principer. Mm.
De strök Anders Borg helt, det är konstigt.
Liksom hamnar det i paritet med som Klimatpolitiska rådet när de skäller på regeringar, eller så tänker jag på Lagrådets lika ikoniska mening kring gymnasielagen.
Nu är gränsen nådd för hur liksom lag får stiftas i det här landet. Typ. Ja.
Och liksom kommer det vara det här, liksom, återigen, det finns massa principer, det finns massa siffror, men vi kommer ju förenkla det till liksom, soundbite.
Men statsvetarna behöver väl sätta sig och reda ut det här, men jag tänker att visst finns det något i att man kör över Lagrådet allt oftare. Man bryr sig inte om vad Klimatpolitiska rådet säger. Man bryr sig inte om vad... Alltså vi lever inte i en teknokratstyrd tid.
Nej, och det här har de ju liksom tid att verkligen försökt sälja in som ett koncept, att så här, byråkratin kan vi inte lyssna på, för saker och ting måste gå snabbt för att vi ska liksom leverera på populasens drömmar.
På det temat. Sa Ulf Kristersson så precis när han hade blivit vald?
Att
nu ska vi skita i teknokraterna och regelverken och i utredningstiderna och vara jättesnabba.
Nej, jag minns att han sa till exempel man behöver inte vara Axel Oxenstierna för att inse att det är bra att utreda saker. Sa han till mig en gång på ett flygplan.
Så idag låter han ju mer som att vi behöver ändra på sättet som Sverige styrs. Det måste kunna gå snabbare, fortare.
Det har de ju gjort. Alltså, han har ju organiserat om regeringskansliet och plockat in de här snabbutredningarna. Alltså, det har ju gjorts flera sådana.
Ja, men det är en ganska stor skifte. Mm. Ett ganska stort skifte, säger man.
Det är för att han är stressad över förlorvalet. Det här har ju, vad jag förstår, varit en intern strid i Moderaterna, i Moderattoppen, att Elisabeth Svantesson har varit så här: vi kan inte utgå ifrån att vi bara ska få sitta 4 år. Vi måste liksom chilla lite, medan alla andra har varit så här: nu måste vi köra innan vi åker ut, typ.
Ja, det låter ju spännande, eftersom det ändå var Elisabeth Svantesson som fick lägga fram den där jättebudgeten. Det kanske hon inte ville, vem vet. Det kräver mer undersökningar uppenbarligen. Det jag tänker är lite konstigt i allt detta är ju att det också samtidigt finns en liksom europeisk ekonomisk diskussion som är kopplad till säkerhetspolitiken på ungefär samma sätt. Alltså... när Kristersson var nere på rådet nu, det var ju informellt råd på ett litet slott i Belgien, så var ju den stora striden mellan fransmännen som vill öka tillväxten och konkurrenskraften i Europa genom massiva lån och stora statliga satsningar, mot tyskarna som vill inte ta upp några nya gemensamma EU-lån utan skära ner på regler, få folk att jobba längre. Merz har ju gått ut och sagt att tyskarna måste jobba fler timmar och sådär. Det är ju två liksom ytterligheter ändå i ekonomisk politik.
Katoliker och protestanter.
Man kan man se det som om man vill. Man kan också,
livsnjutare och självplagare.
Man kan också någonstans se det som vänster och höger. Men det blir ju skruvat i det här svenska, för här hemma så är ju då Magdalena Andersson intresserad av positionen som den som försvarar finanspolitiska ramverket hårdast. Ska det till ökade utgifter som den här försvarssatsningen, så är hon med på den, men hon säger att hon också vill att den ska finansieras med skattehöjningar. Och då i en annan tid så hade ju liksom det blivit en diskussion där högern hade svarat, ja men vi ska sänka biståndet mer, eller vi ska avskaffa den här utgiften. Men dit kommer aldrig diskussionen riktigt. Men där på EU-nivå, då är ju inte Magdalena Andersson för nya gemensamma EU-lån. Det finns väl inte en svensk människa som är, förutom några eurokrater någonstans. Men hon är ju för en ny industripolitik, att staten, den svenska, men kanske också lite den i Bryssel, ska ta större ansvar, större plats för strategiska produkter. Alltså vi pratar tech, vi pratar försvarsgrejer.
Svenska landsbygden ska inte täckas av stålskogar utan utav drönarfabriker.
Det hade väl ingen varit emot i det här dagsläget, vill jag på att säga. Men det är ju en annan små stålfåglar, eller hur?
Ja. Mm. Lär dig älska stålfågeln. Så slutade jag oroa mig och lärde mig älska stålfågeln. Det här blir väldigt postapokalyptiskt.
Nej, men det blir någon slags tvärtom. Det går i kors. För här hemma så är det liksom Magdalena Andersson är längst till höger. Och ute på kontinenten så blir hon till vänster.
Men är hon inte bara det för att hon sitter i opposition? Alltså jag menar,
förlåt, är hon inte bara Helene Sjöholm?
Hur är Helene Sjöholm? Har du träffat henne någon gång?
Håll alla dörrar på glänt, da 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 da. Jag tänker på Chess, stormusikalen 1986, svenska versionen. Den som följer regler gör fel, lämna inga dörrar på glänt. Var och en är sin lycka sned, den som är för dum drabbas ner, lämna inga dörrar på glänt. Alltså jag kommer inte riktigt ihåg vad hennes roll är, men hon har en fantastisk låt som egentligen heter Håll inga dörrar på glänt. Och liksom lite, jag menar bara så här att Magdalena Andersson är en projiceringsyta just nu där alla ska kunna se någonting härligt. Kanske de här lila människorna ska tänka sig, oj vad ansvarig hon är. Kanske ska hon samarbeta med moderater. Vänstermänniskor ska tänka, hon gör en stor vänstersväng, kanske måste vi börja låna saker, och sen så får vi se vad som händer efter valnatten.
Det är bara februari, jag känner mig redan döende av regeringsfrågan, och alla kommer hela tiden bara, det är valår, är det inte kul? Just det, jag säger förlåt för detta, för jag lovade mig själv på tunnelbanan på vägen hit att jag inte skulle använda podden som att det var min skunkdagbok på 90-talet.
Jo, det ska du göra.
Eftersom jag förra veckan blev uppringd av en pressekreterare som ville sälja in en grej till Svenska Dagbladet där jag arbetar som chef för politikredaktionen, och hon började med att be om ursäkt och säga så här, jag har ju lyssnat på podden och jag vet ju hur mycket du hatar när vi ringer dig om olika utspel. Jag kanske ska ta det där på AV med mina kompisar.
Nej,
jag backar från allt.
Jag får feedbacka så här. Politiker ska ringa sig och terapeuta med oss i bakgrundssamtal, och du har det här trygga rummet och säga känslor. Det måste vara ett tryggt rum.
Ja, om det här är ett tryggt rum så skulle vi möjligen kunna ta upp journalistikens misslyckande. För det är klart att det är som du säger, Henrik, att det där, att Magdalena Andersson är en projiceringsyta nu. På samma sätt som tidkonceptet var en projiceringsyta för vissa väljare inför förra valet. Och det var ju heller inte väljare som kanske förväntade sig att okej, vi väljer Ulf Kristersson med stöd av Jimmy Åkesson och det vi får är då en stor förändring i statsskulden på ett negativt sätt.
Vad är en stor förändring i statsskulden?
Alltså stor och stor. Nej, det går ju att diskutera det, förstås. Men du får en förändring.
En högre statsskuld. Ja.
Du får inte Elon Musk-känslan. Här kommer vi in och rensar i byråkratin på sketiga utgifter.
Timbro har
slänger biståndet i sjön och sådär.
Som heter 22 nya byråkrater om dagen. Växer staten med.
Att man ska döda 22 byråkrater om dagen.
Är det nya, och det känns som den här ätpyramiden, som matpyramiden som någon amerikansk hälsominister skulle kunna föreslå. Jag vill bara säga, tänk att Erik Slottner som har varit mest maga och stått med små postitlappar med alla myndigheter han hittar och sen så drar han bort dem och får mycket kritik.
Har det blivit så många färre myndigheter
det
då?
Det tror jag verkligen inte det har blivit.
Det är det jag menar med journalistikens skuld. Och det, om vi nu ska bikta oss så finns det ju en del där att fundera på.
Alltså vad man trodde att tid skulle vara och vad det blev.
Just så.
Men folk kommer väl bara sitta och bocka av avtalet och det gör de ju.
Exakt.
Men då kanske man stirrar sig blind känslomässigt plan.
Då kanske de flesta stirrar sig lite blinda på ett avtal och inte på vad det är för övrigt som hände.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.